My brother and I used to work on my uncle's ranch out in Utah every summer, you know, herding the cows, feeding them, stuff like that. There was this one night we were out in the field, and suddenly there was this incredibly bright light descending from the sky. Next thing we knew, we were in this big white room, and standing in front of me was this slimy two-legged creature with these wide lizard-like eyes across its face. He looked at us and said, "There's this planet where they're just necks with Adam's apples in them, and these necks just flop around day and night. That's the whole deal on this planet." So I said, "What? I don't understand." He said, "It's true. This planet is just a bunch of necks, and the Adam's apples in these necks are very pronounced. They bob up and down in the necks like they're gulping or something, but they're not gulping because they're not capable. There's no head, there's no mouth, it's just necks. It's the worst fucking planet there is. Okay, I've got to go now. I just needed to tell someone about it." Then he dropped us off in the field and flew away in his spaceship. It was absolutely terrifying. That planet sounds fucking horrible.
Har du någonsin sett ett UFO på himlen eller upplevt skrämmande figurer som står i slutet av din säng? Kanske bortförklarade du det bara som ett flygplan eller en dröm. Även om dessa konstiga upplevelser kan rationaliseras med logik, vad händer då om dessa händelser är verkligt övernaturliga? Vad händer om du verkligen såg ett utomjordiskt rymdskepp på himlen? Och vad händer om de skumma människorna du såg faktiskt var utomjordingar som ville föra bort dig? För Reddit-användarna, vars verkliga berättelser förekommer i denna lista, så är deras mardrömsliknande minnen allt för konstiga, skrämmande eller mystiska för att gömma undan. Från att vakna upp på ett helt annat ställe eller att se varelser som inte kommer ifrån denna värld, så kommer de här berättelserna utan tvekan förändra din syn på natthimlens och rymdens oförklarliga fenomen. Välkommen till UFO-podden. Jag heter Sebastian Krantz. Vi ska börja med att berätta om ett bortförande som Michael Choi delat med sig av på ranker.com. Jag kan inte med säkerhet förklara vad som faktiskt inträffade den där natten, men jag kan försöka berätta det jag minns. Jag körde hemåt inför den lediga helgen ifrån skolan Indiana University. Det tar mig ungefär 2 timmar att komma hem och jag lämnade Bloomington runt klockan 22.00. Klockan exakt 22.53 så ligger jag och kör på en landsbygdsträcka på motorvägen. Samma väg som jag alltid kör när jag plötsligt märker vad som tycktes vara ett blinkande ljus bakom mig. Jag tänkte att det var en polisbil som blinkade in mig. Så jag körde åt sidan, stannade bilen och började rota fram mitt registreringsbevis i handskfacket. Plockade fram körkortet och gjorde mig redo för konstapeln som snart skulle knacka försiktigt på förarrutan. Men ingen dök upp. Och när jag sneglar över axeln så är de blinkande lamporna spårlöst försvunna. Men det är väl här som min upplevelse får en brutal vändning, där allt blir som taget ur en psykotisk alienfilm. Men som sagt, jag försöker bara berätta vad jag faktiskt minns ifrån den här kvällen. Mörkt. Elektroniken i min bil började leva sitt egna liv. Radion växlade mellan slumpmässigt utvalda stationer samtidigt som volymen gick ifrån hög till låg. Lyktorna började blinka och flimra och helljuset sattes av och på i snabb följd. Då var klockan 22:56 och jag trodde bestämt att mitt batteri hade fått fnatt. Jag klev ur bilen och öppnade huven för att ta en titt, men då blev allt svart. Nästa ögonblick jag minns är hur jag ligger ner. Jag öppnar ögonen men ser ingenting annat än natthimlen full av ljusa stjärnor. Och stjärnorna lyste starkare än vad jag någonsin skådat i mitt liv. Jag satte mig upp och försökte se mig omkring. Men jag kunde inte se någonting annat än mörker och ljusa glimmande vad jag uppfattade det som stjärnor. Däremot så förstod jag att jag fortfarande befann mig på marken mitt i ett fält omgivet av majsskälkar kvar ifrån den senaste skörden. Det var då som jag också började få panik. Vart är jag? Varför ligger jag och sover på ett majsfält? Och vart är min bil? Bortom skälkarna och högt gräs så kunde jag se starkt lysande strålkastare. Jag började gå mot ljuset. Det där var säkert min bil. Jag kom till en korsning där jag kunde läsa på två skyltar. Och med hjälp av dem så kunde jag räkna ut att jag befann mig cirka en halv kilometer ifrån bilen. Den fanns precis utanför huvudvägen. Så jag fortsatte att gå mot strålkastarna som jag sett. Jag kan inte minnas exakt hur lång tid promenaden tog, men det kan inte ha varit mer än 10-15 minuter. När jag till slut kom fram till bilen så var lamporna släckta och batteriet dött. Det fick mig att fundera. Jag kunde omöjligt ha varit borta så länge. Jag tittade på min telefon som låg på passagerarsätet och klockan var 02:17. Över 3 timmar hade passerat sedan jag svängde av för de blinkande lamporna bakom mig. Jag satte mig i bilen och försökte förstå vad i helvete jag varit med om. Efter att ha suttit där i en halvtimme så tog jag ett beslut. Mitt enda hopp nu var att ringa en bärgningsfirma. Där kunde jag inte sitta och vänta på bättre tider och en förklaring på min idioti. Men under den halvtimman så hann jag tänka mycket mer än vad jag någonsin gjort. Jag kan inte förstå hur mycket jag än försöker att förklara vad jag varit med om. Kanske har jag bara blivit galen. Eller kanske har faktiskt någon annan gjort det här mot mig. Texas, Stephenville. Texas fick nationell medieuppmärksamhet den 8 januari 2008 när invånare rapporterade om observationer av oidentifierade flygande objekt. Flera invånare beskrev farkosten som i storlek jämfört med en fotbollsplan, medan andra sa att den nästan var en kilometer lång. Vissa observatörer rapporterade också om militära flygplan som förföljde föremålet eller föremålen. CNN:s Larry King berättar om nyhetsberättelsen i dagarna efter händelsen. Och enligt Steven Allen, en privat pilot som bevittnade UFO:t, så rörde sig föremålet troligtvis i flera tusen kilometer i timmen. Allen påstår att föremålet var cirka en halv kilometer brett och 1 kilometer långt. Det var omänskligt stort, oavsett vad det än var. Vi ska lyssna på ett ljudklipp.
I had never witnessed anything like this. Lance Jones jumped in his car and took off. He was alarmed and scared. He didn't say goodbye, see you later, it's been real or anything. He just got the heck out of Dodge. Mike and I looked at each other and we said, what in the world happened? It just made no sense to me. We had to tell somebody. So we went in to his house to tell his wife, Claudette, about what had happened.
Claudette, you guys back early? These lights came up there. We were at the camp.
We saw them above the tree line. They took off.
Claudette's reaction at first was disbelief, and that's when she says, "Oh, you guys, I'm going to call Lance." And we invited her to go ahead and call Lance, you know, to verify our story. Why Lance has more credibility than Mike and I do, I don't know.
Det är observationerna av konstiga ljus över den lilla staden Stephenville, Texas i januari 2008. Bevittnade av flera personer som idag i stor utsträckning betraktas som en av de största observationerna i början av 21 århundradet. I detta fall som i så många andra så blev myndigheterna satta i en svår situation. Där de skulle försöka att antingen bevisa sanningen eller osanningen. Plötsligt så försökte organisationer och olika grupper av människor världen över att förstå vad som egentligen inträffat i den lilla staden. Delstaten Texas är ingen främling för UFO-observationer. Eller bisarra ljus eller föremål på himlen. Så tidigt som sedan 1800-talet så finns det observationer att läsa om. Så kan den senaste vågen av mystiska syner och händelser helt enkelt ha blivit en fortsättning på allt som inträffat i över ett sekel. Det var på kvällen den 8 januari 2008 som flera människor kunde bevittna mystiska ljus som till synes hörde till ett fast föremål. Det var på natthimlen över Stephenville. Det framkom ett dussintal rapporter om vad man sett. Alla matchade varandra när det kom till detalj, beskrivning och observationstider. Objektet hade flertalet lampor längs sidan som alla blinkade. Deras sekvens tycktes vara av en förutbestämd och ändamålsenlig ordning. Men trots dess storlek och de tydliga blinkande ljusen så gav det inte ett ljud ifrån sig. Det svävade helt enkelt tyst över stadsmänniskorna. Media började prata om händelsen i både tidningar och på tv. Likaså så började spekulationerna strömma in ifrån alla de möjliga personer och håll på tusentals forum på internet. Alla ville antingen vara en del av händelsen eller åtminstone få dela med sig av sin åsikt om vad det faktiskt kunde tänkas vara. Och det är just den frågan som vi såklart ställer oss än idag. Man kan inte undgå det intressanta i fallet Stephenville, Texas. Det fanns konsekventa rapporter om militära flygplan som verkade driva föremålet framåt. Deras närvaro trodde man kanske var orsaken till den snabba hastigheten med vilken den försvann. Rick Sorrells var ute på jakt efter hjort då han blev ett av vittnena till händelsen. Han hävdade att det antingen var ett mål för militären eller en del av dem. Han kunde se det precis ovanför trädtopparna, hur det nästan seglade förbi honom i hög hastighet i storleken av 3 fotbollsplanen. Efter den korta intervjun så har Sorrells sedan hävdat att militära helikoptrar regelbundet flygit över hans hem på allt mer låg höjd efter händelsen. Flera mystiska telefonsamtal har han också tagit emot. Och vid ett tillfälle så stod plötsligt en okänd man utanför hans dörr. Han förklarade för Sorrells att han skulle hålla tyst om det han hade sett. Han skulle inte berätta om det för allmänheten eller för media. Men konflikt uppstod och Sorrells hämtade sitt vapen och motade bort mannen ifrån sin mark. Som svar på hotet fick han: "Vi har likadana vapen som du. De är bara annorlunda. Och många fler. Ta det som du vill." Tydligt var det plötsligt att militären och andra myndigheter helt klart ville skjuta saken åt sidan. Man insisterade och påstod att det människor bevittnat var ett provuppdrag där annan kommersiell flygtrafik flugit över deras luftrum på låg höjd. Därav hade man också uppfattat det som mycket stort, vilket verkade vara en mycket dålig bortförklaring om man skulle jämföra med alla observationsrapporter som kommit in. Och det finns en hel del klipp att se som invånarna som bevittnade händelsen spelat in dem själva. Vi ska lyssna till ett av dem. Självklart kan du själv också hitta dem på YouTube. Men klart kan vi konstatera att det definitivt inte är ett vanligt flygplan som syns på videon.
To say they were individual airplanes.
Monica, how do you react to that?
It was clearly not five aircrafts. It was one aircraft with several lights. And it was right over our house for a long period of time with five people observing it at the same time.
And then it's and Aaron making no sound?
No sound, completely silent, and unless there is a plane that's a mile long, or it was all connected. So, mm-hmm. Bottom line, it was one object and that we looked up at.
How do you know they were connected?
Totally. Because we looked up and you couldn't see stars through it, and that's why I knew. That's why I was like,
Are you qualified to look at the sky
I'm
at
not,
night?
But
can you identify stars?
I don't really care about this subject enough. And what I saw, I wish you would have seen it. No. I really do. I wish more than myself that you would have seen it.
Hold on, James. How do you? One more question, Aaron. You guys saw this thing take off.
Yeah. So when
you saw it take off,
it was probably
Lubbock ljusen. Även om det finns sporadiska rapporter om observationer i Lone Star-staten under första hälften av 1900-talet, så verkar det med 1950-talet komma en ökning av flygaktiviteten. Många pekar på den då senaste Roswell-händelsen som fortfarande ligger nära i människors sinnen och som vi också pratat om här i podden. Liksom ett växande intresse kulturellt och för science fiction som enkla skäl till detta. Från och med augusti 1951 så kommer rapporter om märkliga boomerangformade ljus över Lubbock, Texas att uppstå. Dessa kom ifrån mycket trovärdiga vittnen för det mesta. Inte människor som ville tjäna lätta pengar för att få några minuters berömmelse. Rapporterna skulle komma ifrån universitetsprofessorer till amatörfotografer. Så vad var det egentligen som var så viktigt för andra att veta? En som ofta fotograferade himlen, Carl Hart Jr., lyckades till och med fånga fem fotografier av de bizarra ljusformationerna. Militären skulle komma att förneka medverkan eller kunskapen om sån verksamhet. Observationerna i sig skulle vara i omkring 12 månader innan de verkade upphöra. Men flera år senare uppstod fenomenet en annan kväll med stor aktivitet. Vi ska lyssna på ett ljud.
When four college professors, a geologist, a chemist, a physicist, and a petroleum engineer report seeing the same UFOs on 14 different occasions, the event can be classified as, at least, unusual. Add the facts that hundreds of other people saw these UFOs and that they were photographed, and the story gets even better. Add a few more facts that these UFOs were picked up on radar, and that a few people got a close look at one of them, and the story begins to convince even the most ardent skeptics.
Det var i november 1957, då skulle staden strax bredvid Lubbock, Leveland, få uppleva en annan mystisk observation. Det skulle resultera i totalt 15 separata rapporter ifrån samma kväll. Flera av dessa skulle komma direkt ifrån stadens poliser.
CBS Radio presents the news from Washington. Here is Bob Pierpoint. Folks in Leveland, Texas are worried about strange objects in their neighborhood. Sheriff Weir Klim says he has received several reports of a strange egg-shaped object about 200 feet long landing on farms and highways last night in the vicinity of Leveland. Sheriff Klim says he even himself got a glimpse of the thing, which somehow turned off lights and auto engines when it came near.
The sheriff says that lights and engines worked fine again.
Ett cigarrformat föremål uppenbarades tydligt, med flera påståenden om elektrisk störning. Vissa rapporter skulle till och med konstatera att ett äggformat föremål hade landat på en väg. En person sa att hans bil hade fått problem, vilket tvingade honom att lämna den och ta skydd på sidan av vägen. Objektet steg så småningom och försvann ifrån platsen. En liknande incident inträffade strax innan högskolestudenten. Det var Newell Wright. Hans bil fick också problem då han var på väg ifrån Texas Tech University campus. När han skulle ta en titt under huven för att ta reda på problemet så fick han syn på någonting långt och stort som följde längs med vägen. Han stod och tittade en stund innan föremålet plötsligt försvann rakt upp i skyn. Den kommande morgonen blev ett fall för media. Rapporterna hade strömmat in ifrån tusentals människor som de alla ju inte kunde ha fel. Det blev samtidigt ett fall för militären som inte varit med om någonting liknande. Ingen förstod vad det var som inträffat. UFO-observationer i USA i sin helhet finns i överflöd ända sedan 1800-talet. Och Texas är som sagt inget undantag. Faktum är att en särskild observation den 13 juni 1891 inträffade över Dublin. Mycket nära Stephenville. Lokala tidningar rapporterade om att invånarna observerat ett avlångt föremål som varit bländande framför solen. Farkosten sågs ovanför Wasson och Miller, två arbetsplatsbyggnader. Människor beskrev att föremålet var så pass bländande att de fick skador på syn och ögon. Där stod de, observerade det bländande, glödande, avlånga, enorma objektet då det plötsligt exploderar. Förstörda och utbrända bitar av farkosten föll ner mot marken och människor fick fly för sina liv för att inte bli träffade. Följande dag återvände en icke-namngiven Dublin-bosatt till händelsens plats. Han skulle komma att hitta stora bitar av metall ifrån den förstörda farkosten. Den hade samma färg som bly och inom delar av detta yttre skal så fann man konstiga stenar som lava ifrån en vulkan. Skrifter och symboler var också tydligt synliga på vad vittnet bara kunde jämföra med en typ av papper som också upptäcktes bland raket. Enligt rapporten så har inga personer som har tittat på dessa mystiska skrifter hittills kunna förstå dem eller lista ut vad det kan betyda. Men det kanske du gör som lyssnar. Missa inte nästa avsnitt och tack för att du har lyssnat ännu en gång på UFO-podden med mig, Sebastian Krantz i Radio Play.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.